Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är tillbaka till dåtiden och det är årets första avsnitt här 2020. Jag heter Thomas Kusagen.
Jag heter David Skoda Volpe.
Jag har haft ett ganska långt jullov.
Vart skönt.
Det har det. Men nu är vi igång igen och vi har gjort ett litet nedslag i november 1979.
Yes.
Det var ju en tid, alltså ganska mycket är ju sig likt ändå. Kanske framförallt i relationen mellan USA och Iran. Det här var ju året för den islamiska revolutionen i Iran. De här veckorna i november har det ju dessutom gått så långt att den amerikanska ambassaden i Teheran har blivit ockuperad av studenter.
Ja, det såg jag ju. Inser jag nu.
Ja, och det här var ju en känd händelse. Det var ett 60-tal personer som hölls gisslan. Den stora andliga ledaren Khomeini, som var diktator under lång tid i Iran, han stödde ju den här i det tysta. Det var ju spänt. Jag menar, det kom ju någon film här för några år sedan om just fritagningsförsök av de här personerna som satt fast där. Jag kommer inte ihåg vad den filmen hette. Det kanske är 10-tal år sedan nu, men Jimmy Carter, han försökte ju få loss de här genom en klassisk operation. Mm. Det var ju året efter, det gick åt helvete. 8 amerikaner dog, jag tror att det dog någon iranier också. Men de satt ju där som gisslan i 444 dagar innan de till slut släpptes. Det var när Reagan sen blev president. Och så tänker man bara på hur är situationen idag mellan Iran och USA.
Det är lite spänt, så är det.
Ja, vad är det som har hänt? Det har säkert, kommer säkert hända nya saker.
Det vi vet är ju att de har skjutit ner ett plan, va? Och då blir det ju spänt.
Exakt. Iran skjuter ner det här ukrainska passagerarflygplanet där det dog flera svenskar. Mm. Och det är ju en stor katastrof. Men det har ju också varit ändå en känsla av att det kan bli krig mellan de här två länderna dagarna innan. Det som är den här nedskjutna drönaren. Och sen framförallt då när USA bestämde sig för att ta koll på den här generalen Soleimani.
Ja, precis.
Och Iran svarade med att skicka missiler mot amerikanska militärbaser i Irak.
Lugna ner sig lite.
Ja, den där attacken mot de här militärbaserna verkade vara lite försiktig. Mm. Men det är ju två länder som har en lång, bråkig och brokig historia, kan man väl säga. Och det hade ju inte sin början här 79. Det hade ju sin början såklart med att USA hade hjälpt den gamla shahen av Iran att genomföra en statskupp och så vidare. Men bråk om olja, och det har vi än idag. Mm. Men du, ska vi köra igång det här hösten 79-avsnittet med att köra en jingle på tre snabba?
Tycker jag.
Tre snabba.
Jag läser i DN att det planeras för karneval i Düsseldorf. Det är en karneval som heter Fastnacht. Den ska vara i februari 1980. Vi är ju i november här, 1979. Mm. Men då är det ju så här att kommittén har gjort bort sig. Om du frågar stadens kvinnor. Kommittén har gjort bort sig så mycket att det har liksom blivit larm på insändarsidorna i stadens tidning. Alltså folk är galna här. Vad är det då som har hänt? Jo, till karnevalprinsessa har då en japanska boende i Düsseldorf valts.
Ja, det är att hon är japanska.
Düsseldorfs icke-japanska kvinnor kände sig alltså 1. Kränkta, 2. Förolämpade och 3. Diskriminerade. Och då, då är det intressant, hur reagerade kommittén? Ja, de fann det ju ytterst pinsamt och skrev ursäktsbrev till 3500 japaner som bor då i staden. Det är väldigt många som bor i just Düsseldorf här 79.
Ja, de skrev inte till de tyska kvinnorna.
Nej, de skrev ju till de här japanska. Och liksom ursäkta för resten av befolkningen här.
Ja, det är inte lätt i Düsseldorf, men det är fan inte lätt heller i Obuasi i söder Ghana. Och i synnerhet inte för Thomas Opong. En handelsman, han kommer alltså att få ägna 1 år av sitt liv åt straffarbete. Varför då, undrar du? Han har alltså tagit 30 pesewas, det motsvarar 60 öre. För mycket betalt för en trådrulle.
Han förklarar sig 1 års straffarbete för det.
Ja, och han förklarar sig själv skyldig till att ha försökt att få till en liten olaglig vinst där på sin trådrulle, eftersom han då tar ut ett ockerpris och tjänar 60 öre. Domstolen dömde han också till att återbetala den här summan till trådrulleköparen. Så ja, han får 1 år straffarbete.
Och så lite Sverige då. Det hände något märkligt i Munkfors här 1979. Någon har brutit sig in i ortens systembutik 3 nätter i rad.
Okay.
Och det är inte jättemärkligt. Det är inte jättemärkligt.
Men det är märkligt att göra det 3 kvällar i rad.
Men det är ännu märkligare att den här personen som har brutit sig in har inte tagit en enda droppe ur sortimentet. Och polisen då, ja, de ser ju allvarligt på det inträffade. Vad är det de ser allvarligt på? Är det att någon har brutit sig in eller att någon faktiskt inte har snott en enda droppe?
Troligtvis en
kombination. De funderar på att lägga sig i bakhåll. 1979 i Munkfors så kommer de kanske sätta 2 poliser på det här för att gömma sig på Systembolaget för att ta fast.
Så kommer när personen kommer ut därifrån så bara, vad i helvete, varför har du inte snutt någonting? Det är den första frågan de kommer ha.
Jag har ju läst DN den här veckan 1979.
Mm.
Och jag måste säga att det har varit lite omvälvande sista dygnen här för mig.
Sen du har läst det här?
Ja, ibland är det så när vi gör den här podden, dyker upp saker som man faktiskt, man trodde man hade koll. Det är många gånger jag är så i och för sig då, men ibland tror man ju verkligen att man har koll. Och bilden är tydlig att så här är det.
Mm.
Och jag blir lite omskakad här. Blandade känslor. Jag känner mig lite lurad, jag känner mig lite dum. Men för att på något sätt kicka igång det här segmentet skulle jag vilja visa, det slår mig nu, att jag faktiskt har en film som kan visa det här. Det var något som skedde ikväll, innan läggning av barnen. Jag måste visa det för dig, så får vi se hur du reagerar på den.
Hur lyssnarna reagerar på den filmen?
Ja, du får ju berätta vad du ser. Det är nog främst hur du reagerar på det här.
Okej. Okay. Mm.
Vad ser du?
Jag ser... Det är du och din son. Oj. Han står och dansar till Does Your Mother Know med ABBA. Påminner lite om öppningen på den här filmen Johnny English med Rowan Atkinson. Han står väl... Är det någon scen? Står han väl och borstar tänderna och digger till just den låten för mig.
Ja. Det var inte så att det här var en helt ny låt för mig, men helt plötsligt så vill jag dansa med mina barn och så här, det känns så bra att de får lyssna på ABBA.
Som en del av en svensk kanon.
Nej, men jag läser ju då idén om ABBAs, de är ute på turné 1979.
Ja.
Och det är deras tredje turné de är ute på, det är den sista. Alltså de har precis avslutat en turné där de börjar då i Nordamerika, Kanada, USA. Och så har de varit i London här. Och det är så mycket här som jag inser att jag saknar så otroligt mycket ABBA-kunskaper. Alltså ABBA har man ju lyssnat på. Alltså man har ju hört hur många låtar som helst. Man kan ju hur många låtar som helst.
Ja, och jag måste säga att jag vet inte om jag har lyssnat så mycket på ABBA, utan man...
Nej, men man har hört ABBA, om man säger så. Man har inte köpt plattor.
De är där bara, som en fondvägg på något sätt.
Ja, jag läser om deras London-spelningar framför allt. Jag ser en artikel också om de sammanfattar hur de togs emot i USA veckorna innan där de körde där. Alltså det var rätt så tydligt så här, men de har inte riktigt en... De har liksom inte erövrat USA än. Och andra sidan, då handlar det om stora, det ska ju vara stora siffror. De har ju sålt, en platta har ju sålt 1 miljon. Det är ju inte jättedåligt. Men i USA-mått mätt så är det ju inte så mycket.
Ja, men de hade väl en etta i USA, va? Det var väl Dancing Queen?
Ja, exakt. Men när jag läser om recensionerna då från London, där de har varit.
Bara och där de var skitstora. De är väl enormt stora i England, va?
Superstora. De hade alltså 6 stycken spelningar på Wembley Stadium. Nej, men det är ju helt otroligt. Wembley Stadium tar 90 000 pers.
Ja.
Då kan man ju slänga in lite kuriosa. Det är faktiskt så att den här live at Wembley Stadium är från den här konserten jag läser om 79. Den släpptes sedan 2014 först. Så kom det en platta just live från Wembley Stadium.
Jaha, och
det är det jag läser om här. Det som sen blev det. Det är lite roligt hur jag reagerar på det här. För jag blir typ lite stött och lite arg på de engelska recensenterna.
Vadå? Är det en engelsk tidning? Eller är det, har de...
Alltså, DN sammanfattar vad de engelska tidningarna har skrivit om ABBA under de här veckorna, de här spelningarna.
Okej.
Okay. Jag tänkte bara att jag skulle ta upp lite vad de skriver. Daily Express till exempel. Vad vi fick var en effektivitet utan upphetsning, klinisk precision och mycket lite lidelse, kylig professionalism. The Guardian, lite mer seriösare tidning. ABBA är så irriterande skickliga. Jag har skrivit så många sånger som fastnat i hjärnan att de måste betraktas som ett alldeles särskilt fall.
Ja, men du blir kränkt här i alla fall. Är det ditt svenska hjärta som blir kränkt, eller?
Det måste ju vara det. För jag...
De åren jag har känt dig, du verkar inte ha något stort engagemang för ABBA.
Jag har väl aldrig nämnt ABBA. Jag har aldrig sagt Björn eller Benny. Jag har aldrig sagt Agneta eller Annefrid.
Nej, det har du inte gjort.
Jag har aldrig droppat en låttitel.
Nej.
Och det är ju det som är så omskakande att ta i. Men det är någonting som händer i mig. För att Daily Mail skriver, en av de mest svulstiga och tråkiga konserter jag varit på flera månader. Så här, ironiskt nog underströk showen hur mycket deras musik i själva verket är gjord efter ett formulär. Och det är någonting med de här beskrivningarna som ändå får mig att tänka så här. Ja, är det inte lite så man har pratat om ABBA? Att de var lite för tråkiga. Det var för bra. Det var för producerat. De är för duktiga, Björn och Benny, att få ihop det. Det är för arrat, eller vad säger man på musikerspråk?
Ja, det är möjligt. Alltså, min bild har väl varit, som jag minns när jag har sett i dokumentärer och sådär, att det var en tid, just 70-talet var väl en tid i Sverige där det var väldigt svårt att hålla på med något så märkligt som kommersiell pop.
Det var
hela den här vänstervågen när man skulle sjunga seriösa texter och ha ett allvar, och så kommer de in där som en cirkus, va, på något sätt. Och det gjorde att de stack ut i och för sig. De stack väl ut på det sättet. De vände upp och ner på vad man kunde göra som svensk
artist. Snygga scenkläder. De var ju pionjärer när det gällde video, med musikvideor var de pionjärer.
Ja, just det.
Men jag tänker någonstans så känns så orättvist på något sätt. När jag nu lyssnar igenom låtarna så känns det ju ändå som att det finns en bredd i deras musik. Jag menar, Does Your Mother Know är det är ganska rockig. Alltså gitarren är ju asläcker.
Men vi har ju en distans till musiken också. Vi lyssnar ju på ett annat sätt än vad människor gjorde just då när de slog igenom. Det tror jag påverkar.
Men det som jag tänker på här är då att de är ute 79 på en världsturné. De spelar inför hur många 100 000 människor som helst. Och de avslutar i Japan våren 1980. Och det är det sista man ser av ABBA. De gör något så här tv-framträdande 82 efter den här plattan The Visitors, tror jag. Som inte blev någon succé. Så någonstans är det här 1979, så är det liksom, det är på något sätt slutet på ABBA. Sen tar ju de en paus 82.
Och kommer
den
aldrig tillbaka, eller?
Den håller väl på fortfarande. Det enda som har hänt är att de återförenades för några år sedan i en studio och spelade in ny musik. Men det var väl inför det här ABBA-museumet där de skapade avatarer. Jag vet inte hur det blev med det, om det går att kolla på de avatarerna. Man kallar dem avatarer. Ah, det vet jag. Björn Ulvaeus såg en artikel, han brann för det där som 17 och tyckte det var jättehäftigt.
Nej, men var det inte något hologram också? Eller var, nej, det var
Michael Jackson. Det är väl samma sak. Det är ju samma sak. Alltså, återigen stod de på scenen och framförde då ny musik. Fast de såg ut som de gjorde 1979. Sen så dör det ju. Och grejen är ju så här, om du tänker tillbaka. På samma sätt som jag inte har pratat om ABBA någonting här de åren vi har känt varandra. Så det var ju ingen typ som droppade ABBA när jag växte upp under 80-talet. Det var ju helt tyst. Och jag läser en artikel av Jan Gradvall. Han har gjort ett reportage för några år sedan i Dagens Industri Weekend. Jätteintressant. Där han intervjuar samtliga medlemmar. Mm. Bara konstaterar. Från och med 82 och sen 10 år framåt så spelas alltså ABBA knappt på radion. Alltså man slutar ge ut skivorna på nytt. För de känns liksom... Alltså de tas bort från sortiment eller från... lister, vad säger man?
CD:n kom sen då som de fick en revival eller?
Jag vill komma det, för det kommer ju, men så här, för det första, den bilden har jag inte. Jag tänker ABBA var succé från 1974 Waterloo till idag med Mamma Mia och 50 miljoner sålda biljetter till musikalen och filmerna som har gjorts och sådär. Det är lätt att tänka så, men i reportaget som Jan Gradvall gör där så är det snarare så att det är ganska mörkt och ABBA är jävligt ute från och med 82 fram till 10 år senare, där det faktiskt händer rätt mycket konstiga saker, intressanta saker, oväntade saker som gör att de får en revival. Och en del av de här sakerna är så, ja just det, så var det ju. Det var ju då ABBA blev hett igen. Ja, men Erasure. Är du kanske för ung för Erasure?
Det ringer ingen klocka nu. Jag känner, ja, men vad hade det med ABBA att göra?
En av de här viktiga sakerna som hände 1992, det var att popgruppen Erasure släppte en EP med sina stora, alltså covers av sina stora idoler. De var helt besatta av ABBA.
Aha.
Lay All Your Love On Me, jag tror de körde Dancing Queen, de körde Take A Chance On Me, hade de super, alla de där blev superhitta för Erasure.
Ja, det hade jag ingen aning om.
Nej, men du är för ung för det. Och det var så här, ja just det var ju så jag började lyssna på ABBA. Jag började ju lyssna på Erasure och fatta först, inte först någon sa, ja men det där är ju, du vet, det är ju ABBA.
Åh fan.
Men jag vill nämna några andra saker som hände just 1992. 1992 så var U2 ute på en sån här banbrytande turné. Och då spelade de en cover på Dancing Queen. Björn och Benny klev upp på scen utan förvarning och kompade Bono på gitarr och piano.
Okej, okay. Var då?
Globen i Stockholm.
All right.
Okej, okay. Där har nämnt två saker som händer 92. Ytterligare ett tecken på att någonting började hända igen med ABBA. Att det här, ABBA var inte dött. Det var att Nirvana-sångaren Kurt Cobain krävde att på en festival få ha ett förband. Och det var ett ABBA-coverband som hette Björn Again.
Va?
Ja! Det hade jag ingen aning om.
Nej.
Kan du tänka dig vilken reaktion det blev på grunge-publiken? Att det stod alltså och spelade Dancing Queen.
Ja,
det är liksom någon slags, det kanske inte förlängning av proggen som var så emot det, men det var ändå liksom punk och grunge och allt det där. Och det där gjorde väl Kurt Cobain, som en liten parentes, det var ju för att han hatade den här grabbkulturen och den här macho-grejen inom rocken.
Ja.
Och sen så är det en sista grej som händer 1992, och det är att, utan att jag kan alla detaljer, det var lite rörigt, men det handlar om rättigheter till låtar och tidigare utgivna skivor och sådär. Att man rensade upp där. Jag tror att det var Polygram som köpte rättigheterna till all musik. Och de gav ut ett album som jag tror finns, alltså sen dess, sen 92, finns i varje hus och hem sen dess, runt om i världen. Alltså okej, jag tar i lite.
Ja, nej, men det, och det var ju en av två CD-album som vi hade hemma i Djurgården på Gotland. Den ena var ju Absolut Music 11, tror jag, med Joyride som första låt och Snart tystnar musiken som sista låt. Men sen var det en skiva
till. Det gjorde inte så mycket för ABBA, tror jag.
Nej, men sen var det en skiva till och det var ABBA Gold.
Precis! ABBA Gold har idag sålt 30 miljoner exemplar världen över.
Helvete.
Alltså, i Sverige, där är några år sedan då ligger albumet fortfarande på försäljningslistan. Det här var 2013, tror jag, som Gradvall skrev om det här. Den är liksom upp och tävlar med Sgt. Pepper och ettan är Queen's Greatest Hits. Det är också en sån där som alla har. Men de där grejerna jag nämnde nu, 28 år sedan nu, hade inte de sakerna hänt så hade vi förmodligen inte haft Mamma Mia och de framgångarna som Björn och Benny har haft med det. För det finns ju, jag tror det saknar motstycke. Okej, det kanske finns några såna äldre som är på samma nivå.
Det där har ju bara fortsatt. När jag var i New York 2009, det första jag såg och turister det var ju Mamma Mia.
Jag tyckte det var lite upplyftande att få den bilden av ABBA, för att det är så lätt att tänka succé, framgångssaga och få den här andra bilden att nej, men så var det ju inte riktigt. Ja, nu är vi ju där igen. Men det krävdes en hel del tur faktiskt. För det var dött där i 10 år.
Mm.
Alltså både Björn och Ben uttrycker ju så här. Vi trodde inte vi skulle kunna tjäna någon mer pengar. Kanske att det skulle rulla in på den sista skivan. Ett år till, 83. Men sen tänkte vi att det var över.
Nej, men det är häftigt det där med liksom att man att band, artister kan komma tillbaka och få en ny publik eller väcka minnen hos en gammal publik också. Ja. Jag läste en artikel häromdagen att så har det till exempel varit med Elvis, att han har ju kommit tillbaka i omgångar. En ny generation har liksom börjat lyssna på Elvis. Mm. Men jag tror det var Andres Locker som skrev att från och med nu, de senaste åren, så säger så här, folk som köper och säljer skivor och vinyl och sådär, att man inte ska köpa Elvis längre för att det är ingen som vill köpa dem.
Ja.
Så att nu har det gått så lång tid att Elvis säljer inte längre.
Nej, men då är frågan om det är en cykel, om det kommer tillbaka om 20 år igen då. Eller?
Ja, det är möjligt. Men alltså, han menar att nu har det gått så lång tid.
Ja, okej.
Okay. Så att de som växer upp idag kommer aldrig ha en relation till Elvis. Och har de en relation till Elvis, då är det ungefär som du och jag har en relation till Jussi Björling.
Ja, precis. Jag får ju alltid, ganska ofta så får jag ju så här, hur kan jag ha missat det här? Dels berättelsen om ABBA, den här, det jag trodde var en framgångssaga, vilket det är i för sig, men det är ju också så här, det är en motgångssaga, så som Gradvall faktiskt skriver.
Men, också.
Ja, exakt. Det känns som att jag måste gå igenom plattorna de har släppt. Så många är det inte. Jag måste, det är min skyldighet att lyssna igenom de här för att bilda min uppfattning om hur plattorna är. Vad finns det för guldkorn? Jag borde ha en tydligare bild av ABBA och kunna ta ställning till om det är bra, som faktiskt rätt många människor runt om i världen fortfarande tycker. För att det hittar fortfarande som spelas på radion. Eller om jag är väldigt proggig som Ulf Dageby och tänker liksom doing the omoralisk slager. men att jag inte har liksom, jag har haft så många år på mig att, det är ju vårt största band någonsin. Det är det jag känner.
Ja.
Det är ju bedrövligt.
Kan du väl intresserad av att veta om det finns någonting annat än ABBA Gold-låtarna?
Exakt. Finns det något mer än Dancing Queen? Finns det någonting mer än Take a Chance on Me? Vilket är förbannat bra låt i och för sig. Men, eller det kanske är mest det där. Take a chance, take a chance, take a chance.
Finns det, är bra. Vilken var det Madonna-samplare? Var det inte Gimme, Gimme, Gimme?
Jo, det var nog Gimme, Gimme, Gimme.
Men jag tycker, David, att vi gör så här. Att vi tackar ABBA för musiken. Thank you for the music.
Verkligen.
Ja, ni vet ju att ni kan nå oss på tillbakatilldatiden@gmail.com. Vi finns även på Facebook och på Instagram. Sök på Tillbaka till dåtiden så hittar ni oss där.
Hör av er. Det är kul.
Man hade ju blivit förvånad om det visade sig att Agneta Fältskog exempelvis, eller kanske Björn Ulvaeus, visade sig vara en rysk spion. Det måste du ändå tillstå.
Det skulle vara jätteförvånande.
Och därför blir den här spionskandalen som uppdagades den här månaden väldigt fascinerande. Det har skett i Storbritannien och det kanske värsta. Det här var alltså en spion som hade nära koppling till hovet.
Mm.
I Storbritannien, och jag såg här att premiärminister Margaret Thatcher avslöjade under torsdagen att Sir Anthony Blunt ingick i en grupp av 4, det visade sig samma 5 spioner, varav 3 tidigare hade avslöjats.
Mm.
Och så står det att redan på onsdag morgonen här så hade den här 72-årige Sir Blunt lämnat landet. Och det som är så himla fascinerande i den här historien, det är att Blunt hade alltså avslöjats redan 15 år tidigare. Så avslöjandet egentligen var inte nu 79, utan det var här det kom ut i offentligheten.
Ah, okej. Okay.
Han alltså hade fått immunitet mot att han gav information om ryssarna som han hade spionerat för, och att han avslöjade sina brittiska kollegor. Så han gjorde en deal där att okej, men berättar du allt det här så kommer vi ge dig immunitet, ingen kommer få veta det här.
Betyder det att han i 15 år hade på något sätt låtsats vara spion för ryssarna.
Eller så kapade de banden direkt där och ryssarna kanske fattade att han är liksom avslöjad nu. Så vi kan
inte göra efter 15 år borde de ha liksom, borde i poletten i alla fall ha trillat ner. Ja. Något har gått snett.
Ja, jag vet inte exakt.
Eller han kanske ringer snart. Det sitter någon där vid en telegraf. Ja.
Nej, men han blev i alla fall, han började jobba för sitt eget land, så att säga. Och grunden till den här historien, det var att det fanns ett antal marxister på Cambridge universitetet som hade en debattklubb som kallades för apostlarna. Och det var ju den här gruppen av de här ideologiska marxisterna som, det var ett antal personer som blev spioner. Två av dem, en kille som heter Guy Burgess och en som heter Donald McLean. De hade till exempel efter tiden vid universitetet fått toppjobb på UD i Storbritannien.
Mm.
Och spionerade då samtidigt för Sovjetunionen. Den här personen som stod i tidningen den här veckan, Anthony Blunt, han blev som en sorts talangscout för att rekrytera nya spioner för Sovjet. Han var själv spion också, och under andra världskriget var han ju inget dåligt kap för Sovjet, för han jobbade då på brittiska underrättelsetjänsten. Så han var ju perfekt spion för dem.
Mm.
Och det som var lite intressant med att han, Anthony Blunt, hade fått jobb på underrättelsetjänsten var att han hade en marxistisk bakgrund, men ändå så utgick de från att han var en brittisk patriot då. Man kan tänka på den här tiden att de kanske skulle varit lite så här försiktiga. Det var ju faktiskt en stor kommunistskräck och sådär. Men han fick det jobbet troligtvis för att han var högt utbildad, hade överklassbakgrund och så vidare. Det kanske bidrog till att att det inte fanns en misstänksamhet kanske mot han.
Mm.
Det fanns en till person som hette Kim Philby i den här gruppen. Han hade till exempel varit spion under spanska inbördeskriget där han låtsades vara journalist, eller han jobbade undercover. Så det var några luttrade personer där. Efter kriget, andra världskriget, så jobbade inte Anthony Blunt längre för underrättelsetjänsten, utan han återvände till sin akademiska karriär och blev som konsthistoriker.
Okay.
Och där kan man då tänka att ja, men då slut väl allting där.
Mm.
Och ja, alltså, det slut på det sättet att han hade inte så mycket information längre att ge till ryssarna. Men han blev intendent för de kungliga samlingarna på Buckingham Palace och på andra kungliga slott. Så att han var liksom ansvarig för all konst. 4500 målningar och sånt där. Det var ju ett höjda jobb, kan man ju minst sagt säga. Han blev ju adlad 1956.
Okay.
Och var i kunglig tjänst fram till 1978. Och det började ju komma misstankar mot han. För två av de här andra spionerna, Burgess och McLean, flydde till Sovjet för att de hade blivit varnade av den här Kim Philby. Och då blev ju Blunt förhörd 11 gånger, men han nekade. Jag bara, nej, men alltså, jag har ingenting med det här att göra. Och de köpte det liksom. Ja, fan, han,
men de kan inte heller ha haft så starka bevis då. Han måste ha skött det jävligt snyggt helt enkelt.
Jo, och också kanske att han var på något sätt höjd över varje misstanke för att han hade det här toppjobbet.
Smög omkring på Buckingham Palace och fixade till tavlor liksom. Men det är ju ingen som ger sig på honom.
Och han var adlad. Alltså, det fanns väl en pondus i det.
Ja.
Några år senare, 1963, då flydde den här Philby till Sovjet också. Och det kom fram bevis som pekade ut Anthony Blunt som spion. Det var en amerikan som 1964, Michael Strait hette han. Han hade gått på Cambridge och utsatts för rekryteringsförsök av Blunt.
Okay.
Så han hade ju läckt den här informationen. Då avslöjades det. Så 64, då visste man att okej, det är han. Det är ingen snack om saken. Han fick sin immunitet och drottningen fick informationen redan här 64.
Mm.
Men han fick ha kvar sitt jobb.
Han smög fortfarande omkring på Buckingham Palace.
Jajamensan. Han var alltjämt adlad. Det var inga konstigheter. Det var ju trots att Sir Anthony Blunt vi snackar om. Och då menar du där att han har inte tillgång till några hemliga papper här vid hovet. Han har sina tavlor. Han har sin konst. Man ville heller inte riskera.
Och det är genant också kanske.
Ja, det var väl det också. Man hade ett bra samarbete med han tyckte man. Enligt hovet, när det här sen avslöjades offentligt 1979, så hävdade de att drottningen ville ta tillbaka Blunts adelstitel redan då när det här uppdagades för henne. Men att säkerhetstjänsten ville liksom, men vi håller tyst om det här nu. Vi vill inte ha det här problemet. Det var alltså Margaret Thatcher som gick ut i parlamentet och sa som det var för politikerna där.
Mm.
Och det hade ju egentligen kommit fram successivt det här. Det var en BBC-reporter och författare, Andrew Boyle. Han hade skrivit en bok som heter Climate of Treason, där han mer eller mindre pekar ut Blunt som spion. Fast han använder inte Blunts namn, han kallar personen för Maurice. Blunt försökte stoppa den här boken, men det gick ju inte. Började bli en snackis om Blunt. Och till slut så insåg Thatcher att, ja, men vad fan, nu får vi sätta stopp för det här och gå ut och säga som det är. Men hon var ju artig nog att faktiskt kontakta Blunts advokat innan hon ställde sig och pratade om det här i parlamentet. Av vanlig artighet, sa hon. Så han var ju beredd på det här själv då. Det blev ett jävla liv, kan du tänka dig, i Storbritannien.
Ja, visst.
Den här upphöjda personen har liksom varit spion, det är för jävligt. Men för det andra att man har hållit käften om det här och han har fortsatt ha sina jobb och sin adelstitel. Tidningen Times, de ställde ju frågan hur säkerhetstjänsten kunde anställa en person som var välkänd för det första som marxist och dessutom som homosexuell. Det är ju egenskaper som normalt sett gör en person olämplig för sånt här arbete. Det skvallar ju någonting om hur det var i Storbritannien 1979.
Ja.
Såklart. Jag sökte på hans namn i DN-arkivet. Han var ju i Sverige på besök till exempel 1958. Och i den artikeln framgår ju verkligen hur upphöjd han var. Rubriken var ju brittiska hovets konstexpert är här. Och han står där tillsammans med någon docent, Carl Nordenfelt, på Nationalmuseum. Och den offentliga bilden man får av den här personen, jag tror inte så många svenskar känner till han såklart, men han beskrivs som en av världens främsta kännare av fransk konst. Och han skulle hålla något föredrag i Stockholm och Uppsala. Det står att han har hög status och att han har så stort ansvar för kungahusets 4500 tavlor. Och att han har haft en sån här mellonföreläsning, jag har aldrig talat om det. Han har haft det i USA. Och det står så här att det är nästan som att ha fått en konstens Nobelpris enligt den här Carl Nordenfalk på Nationalmuseum.
Det här måste ju ha gjorts film på. Det här är ju jätte... Det är ju kittlande.
Ja, det är verkligen. När en person man inte förväntar sig är spion... Varför säger vilken jävla värvning av ryssarna?
Ja. Ja, men
det gjorde de ju bra.
Ja, verkligen.
Sen har det varit bättre såklart om de hade en person i regeringen. Alltså, det har varit ännu vassare. Och i pressen när det här kom ut den här hösten, det var ju också att många var kritiska. Det var mer som att etablissemangets personer skyddade varandra på något sätt.
Mm.
Det var en parlamentariker som sa... Är det så att det finns krafter i det här landet som håller ryska spioner om ryggen bara för att de tillhör den brittiska överklassen? Så det blir liksom en klassfråga också.
Ah, okay.
Men så här, här har varit en arbetarkille, då hade han ju rykt direkt, menar de.
Ah.
Och de tycker också att det är så sjukt att han har blivit skyddad då till den grad att han har fått behålla sitt jobb och sin status. Att han...
Ja, men det är ju skruvat, det är ju stört ju.
Ja, det är skruvat, verkligen. Det är också imponerande att det hölls hemligt så pass länge.
Mm.
Avslutningsvis, jo, han så vitt jag vet har väl inte gjorts några filmer om han.
Ja, men det borde ju.
Den här Netflix-serien The Crown, har du sett den?
Nej, jag har inte, men det är många som pratar gott om den.
I tredje säsongen där så skymtar han ju förbi.
Han gör det?
Ja, då är han med. Han är ju den här konstgubben.
Spännande.
Spiondrama hösten 79.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag möts av en annons och en fråga. Du borde skaffat en telefonsvarare för länge sedan, eller hur? Och då tänker jag, ja, jag har ju en telefonsvarare. I mobilen, tänker jag.
Ja.
Men så tänker jag, det här är 1979, för jag tittar på bilden också. Så ser jag en sån här bakelittelefon.
Ja, det där var ju på tiden när man hade en stor jävla manik som telefonsvarare.
Oj, 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 vilken stor manik man hade. Alltså, den är 4 gånger så stor som telefonen. Telefonen står på den här då telefonsvararapparaten. Mm. Och den är 4 gånger så stor. Det är så mycket knappar och det är kassettband man ska trycka i. Esselte Servifon heter den här. Det de trycker på är då att, ja, men fixa en sån här Esselte Servifon. Då kan du bli av med dina telefonpassningsproblem en gång för alla. Och jag kan ju inte känna igen mig i det. Men det är ju tydligt här att det här var någonting som folk tyckte var jobbigt.
Att, ja, men det är klart. Vad fan, du ser ju om du har missat ett samtal idag.
Ja, och det, ja visst. Okej då. Jag
slår tänk ändå så här. Du har ju inte en aning om någon har ringt. Fan, har jag missat nu? De skulle ju ringa mig.
Ja, men var man stressad över det verkligen? Jag har så här, jag kan inte... Var det så att mamma och pappa bara kom hem så och tittade på telefonsvararen, fan har någon ringt? Jag kan inte minnas att det var så, att det var problem.
Nej, man ringde väl igen. Det var väl inte mer än så. Vi hade en sån här nummerpresentatör, kommer jag ihåg.
Ja, och det var ju lite mysigt, för då kunde man ju välja när man då visste att det var någon man inte ville prata med.
Ja, just det.
Det kan jag minnas faktiskt, att mamma och pappa sa så här, nej men vad fan, inte igen, typ sådär.
Ja.
Men... vi har ju telefonsvarare idag också, så det är ingen skillnad. Det är inte på samma sätt, men vi har ju det i våra telefoner.
Ja, fast väldigt många har ju inte det. Det blir bara pip.
Vad är det som har förändrats? Varför är det inte viktigt att vara trevlig längre när någon ringer till en?
Vadå trevlig?
Ja, men det är ju ganska otrevligt att bara mötas av ett pip.
Ja, men det handlar väl mer om att alla vet vad det innebär idag.
Fast det visste man väl 1979 också.
Den stora förändringen är väl också att man slipper ha den där tunga saken. Och sitta och liksom hålla på med kassettband.
Men jag är mer intresserad av, dels så är det väl så här att vi ringer ju varandra, inte alls i samma utsträckning, utan vi smsar varandra. Och det är väl det man gör, va? Om ingen svarar, är det viktigt, så skickar man ju ett sms.
Det är kanske mest äldre personer som lämnar meddelanden.
Ja, men det skulle jag nog säga, att våran föräldrageneration är kvar mycket mer i det.
Fast å andra sidan, den som lämnar mest meddelanden på min telefon svarar, det är ju du.
Men det är nog för att jag är en kul och skön kille, va? Att jag har alltid någonting roligt att säga.
Precis.
Ja, exakt.
Och så lyssnar jag där och så skrattar jag lite för mig själv och sen är det över.
Du har ju ett röstmeddelande.
Det har jag ju.
Jag skulle vilja ta upp lite olika alternativ ändå. Och jag tycker vi skiter i om det behövs eller inte. Vi bara går igenom lite olika alternativ. Skulle det kännas okej?
Okay? På hur man ska svara, eller vilket röstmeddelande man ska ha till de som ringer.
Om jag tar upp lite olika alternativ, kanske vi kan komma fram till att det ändå behövs. Att det finns ett behov av att mötas av en röst när man ringer till någon.
Mm.
Du har ju den här formella och sakliga som många har faktiskt. Och som har hängt med sedan slutet av 90-talet när man fick möjlighet att göra det här i mobiltelefonen.
Jag vet ju inte riktigt hur min låter. För att jag spelade in den för länge sedan. Och jag har ju inte hört den sedan dess.
Nej, men jag kan läsa upp den nu. Jag kan den. Hej, du har kommit till Thomas. Jag kan inte svara just nu. Men lämna namn och nummer så ringer jag upp sen. Beep!
Vad säger jag? Lämna namn och nummer?
Ja, men du kanske inte säger exakt så, men du...
Det låter som att säga telefonväxel.
Det är formellt och det är sakligt. Det är inte mycket känslor.
Nej.
Det är inte mycket värme heller.
Nej, det är ingenting helt enkelt. Men det är tydligt.
Man blir inte jättesugen på att lämna ett meddelande.
Nej, man inte. Ändå gör du det konsekvent.
Det kanske är.
Men man vet ju i alla fall att man har ringt rätt. Och man vet att efter pipet så kan man lämna ett meddelande. Det gör ju jobbet i alla fall.
Ja, men det gör jobbet, definitivt. Det fyller ju sitt syfte. Mm. Jag tänker på den här som var ganska vanlig där i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Och det är ju då den busiga som många körde. Jag körde den, du körde den säkert också.
Men man låtsas att man
svarade. Vi testade ju oss fram här. Under några år så testade många sig fram för att hitta ett röstmeddelande som kändes bra.
Hade du en sån här när du låtsades att du svarade?
Nej, men vi testar den tillsammans. Ring till mig nu. Säg bara ring och sen så kör jag. Mm. Ja, hej, det är David.
Ja, tja, det är Thomas. Läget?
Jag kan inte ta ditt samtal just nu, men jag lämnar namn och nummer så ringer jag upp.
Ja, för fan, det där så jävla tönt. Man blir så jävla förlurigad också när man ringer. Man känner sig så lurad. Man börjar titta sig omkring. Var det någon som hörde att jag gjorde det här?
En annan klassiker som är att dra det lite längre. Vet jag inte hur den håller idag. Vi kan testa den också. Ring till mig nu då.
Okej.
Vad fan vill du?
Ja.
Den är bara otrevlig. Det finns ju också några som sen faktiskt, och det här tror jag du nämnde här, att du hade ju kontakt där när du klippte poddar åt Triumph, Kristoffer Triumph.
Ja, just det.
Den ärliga.
Ja, den är ju tydlig också.
Den kan jag tycka är väldigt 2020 på något sätt.
Ja, kanske.
Vad sa han? Han sa...
Jag kan inte ta det just nu och lämna helst inget meddelande, för jag är så himla dålig på att lyssna på dem i alla fall.
Det där tycker jag är jobbigt, att vi är i någon slags gränsland där, eller någon slags brytpunkt. För att
man kan ju också göra som min mamma, det är att man bara skriker väldigt högt, som att personen är döv.
Hej, du har kommit till Ulrika, jag kan inte ta det just nu, men lämna ett meddelande efter tonen.
Jag blir livrad varje gång jag ringer, framför att jag sitter i bilen och hela jävla högtalarsystemet bara skakar.
Ja, personligt ändå, personlig touch.
Ja.
Den som är mest gångbar och den många körde för redan 20 år sedan, när det här faktiskt var någonting aktuellt, det var ju, det skulle man ju kanske kalla idag, alltså den med filter.
Jaha.
Ja, men säg att du ringer till mig så testar vi, får du se om du förstår vad jag menar. Ah, tjena, David här. Lite busy med olika projekt just nu, men om du snackar in något skönt så lovar jag återkomma. Ha det bäst.
Ja, men jag tror jag hade något i den stilen. Kan det ha varit gymnasiet? Tidigt typ på gymnasiet? Ja, nian eller ettan på gymnasiet?
Så man, jävla falskt.
Man ville
så
framstå.
Mycket filter på den.
Man ville framstå som lite skön, ja.
Ja.
Jag tror jag till och med så jag satt liksom, att jag var i riplokalen eller någonting. Det lät lite så här, vi håller på att lira lite låtar här.
Och det gjorde du jämnt liksom.
Vi spelade in en ny demo.
Man smög in lite så här skön info. Ja, fy fan.
Men du, telefonsvararen, vad fick man ge för en telefonsvarare då?
Ja, men det står inte här faktiskt, tyvärr.
Det var ju inte helt gratis,
kosta, den ser ut att kosta 3 miljoner om man säger så, för den är så jävla stor.
Den kommer med en container, så bara frakten ja, kostar typ 50 000.
Ja, sinnessjukt stor alltså. Ja.
Men alltså, när du ändå är inne där på att det skedde en teknisk förändring, för jag antar väl då att den här nummerpresentatören kom kring de här åren, eller? Jag menar telefonsvararen, förlåt. Den är ganska ny och hyper här, eller? 79.
Mm, och den fick ju ändå, vad kan den ha fått då? 10 år fick den nog, va? 15 kanske.
En bra bit in på 90-talet, tror jag. Kanske inte den där stora kolossen. Men
jag
såg att de hade som en serie, en så här återkommande tema i SvD, Svenska Dagbladet, den här veckan. Och det var ju så här, så blir 80-talet.
Mm.
Det var ju ändå november, man hade ett årsskifte på gång, ett decennieskifte som vi har genomgått precis här.
Mm.
Det ska sammanfattas dag in och dag ut såklart, som det alltid görs. Vi har till och med gjort det i den här podden att vi ska sammanfatta året, eller hur?
Och blicka in och förutspå hur blir... Ja, visst.
Mm, och det är ju lite tjatigt, men det är också någonting mysigt med det. Det är som att man samlar tankarna på något jävla märkligt sätt. Men så blir 80-talet. Så de tittar ju framåt här och de har gjort en snygg grafik, så här 80-talet. Och 8 och 0 är så här digitala siffror.
Ja, ja.
I rosa. Det känns väldigt 80-tal faktiskt.
Mm.
Och det är ju... Några dagar de kör det här. Kanske inte en hel vecka, men 5 dagar åtminstone. Det är olika teman varje dag. Någon dag handlar om så blir 80-talets stadsplanering. Alltså så kommer städerna se ut, så kommer vi bygga. Nästa dag handlar om skolan. Att det kommer bli utspridd lov. Det kommer inte bara vara ett stort sommarlov, utan det kommer bli mer utspritt. Och det, så blev det ju sen. Man införde ju till exempel höstlov sen.
Ja, just det.
Och någon dag stod det om att färre kommer födas i u-länder. Alltså att det sker en ekonomisk utveckling och det gör att det kommer inte vara lika många barn som föds i fattigdom.
Mm.
En dag stod det om att det kommer vara energisnåla hus. Folk kommer kunna spara mycket mer pengar på att bygga och installera energisnåla uppvärmningssystem och så vidare. En dag stod det om utbyggd kärnkraft. Den kommer byggas ut här under 80-talet, säger de. Jag läste inte så mycket om de här. Däremot så fastnade jag på en, för då står det om mikrovågsugnar. Mm-hmm. Alltså så kommer vardagen att bli hemma i köket. Det var en artikel med rubriken Supersnabb ugn för hemmet. Och då blev jag ju...
Ja, det var, så, då, det var nytt och fräscht här.
Det var nytt och fräscht. Det står i artikeln att den har varit framgångsrik i Japan och USA. Den tros bli stor i de svenska hushållen under kommande decennium. Den finns redan framförallt i storkök och sådär. Men nu kommer den bli var mans egodel. Och det finns en fascination kring den här heta nya produkten som mikrovågsugnen faktiskt var. Det står så här. Att se hur snabbt maten värms i en mikrovågsugn är till en början nästan otäckt.
Jag kastas tillbaka här till 93. Mm. Då hade jag hade en träslöjdslärare. Av någon anledning så satt jag i lärarrummet där det fanns en mikrovågsugn och där han var tydlig mot en annan i personalen. Jag vet inte fan, varför satt jag och käkade med dem? Jag måste ha gjort illa med något sånt där, eller oklart. Han vägrade ju. Han var ju tydlig med att han trodde det där var farliga grejer, de här mikrovågorna. Vi vet inte vad de gör med maten. Vi vet inte vad de gör med oss. Och det var ju 93. Så då är ändå den liksom kommit här 79 under 80-talet.
Ja, det fanns
mikro hade man inte förrän i mitten på 90-talet, tror jag.
Nej, inte i Köping där du kommer ifrån och inte
kanske lite efter,
på Gotland där jag kommer ifrån heller. Vi hade aldrig mikrovågsugn.
Nej, de har ju inte det nu heller, tänker jag. Det är ju stenungs...
Nej, men alltså, vi hade inte det.
Var det av samma anledning som min träslöjdslärare?
Nej.
Den skeptiska inställningen?
Nej, absolut inte. Det blev bara inte så, tror jag.
Okej.
Okay. Alltså, jag bodde ändå... Alltså, huset där, fram tills jag var 18. Nej, de hade inga mikrovågsugn, mina föräldrar.
Så du missade hela grejen med Gorbis piroger till mellanmål när du kom hem från skolan och värma i mikron?
Nej, för att jag hade ju kompisar. Men det vi kan faktiskt komma till Gorbis. Men det fanns, som din då treslöjdslärare, en rädsla eller liksom en skepticism kring det här. För att de här kom ju, det var mycket säkerhetsföreskrifter. Det fanns en rädsla för så här mikrovågsläckage, att de här mikrovågarna skulle ta sig ut. Det var rädd för strålning. Och det skrämde ju upp såklart människor. Det är några som uttalar så här, att det finns en rädsla bland annat för personal på restauranger som står fler timmar med mikrovågsugnar. Man vet inte så mycket. Mm. Och det kan jag förstå. Vad visste man? Det fanns tydligen en rapport enligt en Evi Jakobsson som jobbar på styrelsen för teknisk utveckling. Hon sa, det finns ju en rapport om ögonskador från Sovjet, men där har strålningen varit mycket starkare i mikrovågsugnarna. Då tänker jag, fan, det känns ju lite läskigt att de tänkte, men vi kör på lite här nu. Så att de har fått ögonskador. Men ja, det är mörkt. Men de ställde frågan till den här Evi Jakobsson, men vad skulle hända om kroppen träffas av den här strålningen? Och så hon känner då att hon måste ju svara, trots att det är helt orealistiskt. Så till slut säger hon då, alltså, kroppen innehåller mycket vatten, så i princip börjar man koka inifrån, men det har aldrig hänt.
Men det där tror jag inte hjälpte.
Nej, det tror jag inte.
På.
Nej. Och det finns en viss besvikelse, man kan inte använda metallfolie i den här mikron. En kvinna här, Gördis Frostensson, som uttalar sig, hon gillar ju det här. De är två vuxna i hennes familj som jobbar heltid. De hinner inte laga mat, så de... Och då är det oftast bara lite macka när de kommer hem. Men nu har de mikro, då kan de ju laga mat när de kommer hem. Det går snabbt. Bredvid den här artikeln så har de då låtit en familj med fyra barn, en fyrabarnsfamilj, haft en mikro hemma på test. För att utvärdera, okay. Så har de gjort en artikel om det. Vad tror du de drar för slutsats? De har fyra barn... Är det bra grejer det här med mikro?
Det här tror jag är jättebra grejer, för jag minns att mikrovågsugnen under hemkunskapen i åttan, det var ett väldigt viktigt inslag. Vi gjorde fan falukorv i mikrovågsugn. Ja. Men idag kan jag tycka att det känns, det vill man inte. Mikrovågsugnen är liksom, har speciella syften. Det är ju att värma upp frysta grejer, tänker jag, främst. Jag lagar ju inte mat i mikrovågsugnen.
Eller hur?
Men jag tror definitivt att familjen tyckte det var bra. Det var som en revolution för dem, tror jag.
Okay.
Eller?
Det står så här. I ett hushåll med mycket matlagning är mikrovågsugnen inte mycket att ha.
Nej.
Och jag tror att det här handlar lite grann om det du var inne på här. Det är som att man utgår här, 79, från att mikrovågsugnen ska ersätta spis och ugn. Mm. Men det är ju för fan inte så vi använder mikro idag, eller hur?
Nej.
Det är ett komplement. Nej. Så det kanske var så att när den såldes in, den här mikron, att det fanns kanske en idé om att den skulle ta över köket.
Ja, just det.
För den här, enligt den här familjen då, så de säger så här, vi kommer inte att köpa någon mikrovågsugn vare sig för 2500 kronor som ugnen kostar idag eller för något annat lägre framtida pris. För vi kan inte använda ugnen på något tidsbesparande vis, menar de. Och jag tänker så här, men det kan man väl. Man kan ju tina upp saker, man kan värma upp saker och sådär.
Då har men frågan är, vad de gjorde de helt sjuka saker med
mikrovågsugnen? Alltså de tar ett exempel.
Om du skulle ersätta så här, koka makaroner, gjorde de sådana saker i mikrovågsugnen?
Ja, men de gjorde till exempel bakad potatis. Då har de då konstaterat att det tar 8 minuter för en potatis i mikron. Mm. I ugnen tar det en timme. Men man kan ju inte ha 10 potatisar i mikron. Så då måste man ta en potatis i åt gången och då går det lika snabbt att göra den i ugnen.
Vad hjärnet det känns när man ser tillbaka.
Ja, det känns alltså. Vad jobbigt. Nu kör vi den här i 8 minuter. Så kör vi det 10 gånger, 80 minuter.
Och då stod där och sa, men det känns det här kan bli bra det här liksom.
Ja, de tyckte att mackarna blev bra däremot. De blev ju så mjuka och inte så hårda som när man rostar dem. Det känns helt främmande för mig. Jag vill ju inte ha någon jävla slappa geggiga mackor. Jag har ju heller roster.
Fast det var hett på 80-talet. Jag minns det. Det var flera av mina grannar. Alltså man kom hem och så slängde man på 2 ostskivor och slängde in där Skogholmslimpan i mikron. Det var trendigt. Fan vad äckligt. Ja.
Men värma barnmaten funkar bra. Det går ju snabbt också. Mm. 25 sekunder.
Håller igen idag tänker jag.
Och det är så intressant i det här reportaget. För att de fick ju någon kokbok till den här mikron. De skulle alltså laga kyckling marengo. Jag vet, vad fan är det?
Någon slags grytliknande, va? Ja,
kanske. Det stod att det skulle ta 15-17 minuter. En timme senare stod familjen fortfarande samlade runt mikron och undrade om det aldrig skulle bli klart. Det tog 1 timme och 15 minuter. Det hade alltså gått fortare på den vanliga spisen. Så det är som du säger, det verkar finnas någon idé att man ska göra liksom hela rätter på en sätt i den här mikron.
Så det slutar med att hela familjen stod och stirrade in i de där mikrovågorna och blev blinda till slut.
Ja, precis. Det stod till med att de har gjort sockerkaka. I den här mikron. Det är gott, tycker jag. Det tar 8 minuter. Jag skulle aldrig komma på tanken att göra en sockerkaka i mikron.
Många gånger tycker jag det känns som mikron, det kommer sprängas. Det man lägger in kommer sprängas. Alltså det är inte gjort för att det blir för mycket, det blir för hett på något sätt. Tappa kontrollen.
Ja, och så här, en lagad rätt tar tid. 2 småbakade potatis 8 minuter, sås tar 30 sekunder, korv 2 minuter, kokta grönsaker 30 sekunder. Alltså de gör varje steg för sig.
Ett jävla hattande.
Ja. De har testat att grädda wienerbröd, men det känner de att det var ett misstag. Det gick åt helvete. De blev brända i mitten och ett jävla gegg på utsidan. Så även om det fanns liksom kanske känsla här att det här kommer inte bli någon bra grej för folket, så är det ju uppenbarligen så att mikrovågsugnar har vi... I princip alla har ju mikro idag.
Ja, så är det.
Och du nämnde där Gorbys. Ja, det var ju verkligen ett resultat av mikron, kan man säga.
Mm.
Idag... Dessutom råkade jag se en artikel om Gorbys och Billys.
Billys panpizza, oj oj oj, det har jag ätit många. Oj oj oj.
Ja, men Gorbys som då döptes efter Gorbachev, den sovjetiska ledaren, har ju de sovjetiska färgerna, blå och gul.
Ja, jäklar, men ja, det här kan du ha nämnt i något tidigare avsnitt.
Ja, jag tror jag nämnde.
Har
du
haft ett specialsegment om just pirogen Gorbys?
Kan ha varit det, och Billys var ju efter Bill Clinton.
Nej.
Jo, den kommer några år senare. Ja, det är helt sant. Den har ju stjärnor på, som den amerikanska flaggan.
Ja, men...
Vadå, tror jag ljuger?
Det låter ju som ett skämt.
Nej, nej, det är helt sant. De valde att använda de mest kända omtalade personerna när de lanserades.
Ja, men vadå, han heter ju inte Billy.
Nej, men...
Han heter ju inte Billy Clinton.
Nej, men alltså, Bills panpizza är inte lika slagkraftig. Det hade inte varit så bra om Gorbys hette Gorbachevs pirog, eller?
Det låter inte alls lika gott.
Det var Davgård som gav ut dem här.
Men vänta nu, det är ju som en... Man kan ju likna den där Gorby-pirogen med väldigt många andra saker. En del... men ser det ut som hans födelsemärke? Alltså där köttfärsen ligger? Nej.
Det var ju någon konkurrent tydligen som försökte liksom, de insåg att fan, det här kommer vi aldrig kunna slå. Så de försökte lyfta upp en debatt där om att de hade inte tillåtelse att använda Gorbachevs namn.
Okej. Okay.
Men då berättade i det här reportaget jag såg idag att en av personerna som jobbar med marknadsföringen för Gorbys, han kände någon på ryska konsulatet som i sin tur kände Gorbachev, som bara tyckte det här var kul. Så att de körde ju på, och det görs liksom miljontals fortfarande. Det tillverkas, jag tror det är Billys pizza kanske tillverkas fler av. Men om det är 1,5 i sekunden som produceras. Det är enormt mycket. Ja. Så där träffar de ju rätt. Vi är ett mellanmålsland i Sverige. Mellis.
Ja, ja men så är det ju.
Och mikron blev bra att värma mellis i.
Mm.
Ja, ska vi avsluta här med mikron och Gorbys. Raketosten kanske du vill snacka lite om också.
Det blir kanske nästa avsnitt.
Det kanske det blir. Tack för att ni har lyssnat, ja. Om ni nu har lyssnat ända fram hit. Och vi hörs igen troligtvis om 2 veckor om vi inte fortsätter med ett förlängt jullov. Men det tror jag inte.
Nej, nu kör vi.
Tack för idag.
Tack.
Hej då!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.